Du är sanningen, att du kommer med sanning, att du kommer och möter oss nu. Kom med din uppenbarelse. Tack för att du vill låta oss lysa, shine your light här. Vi ber om din välsignelse, vi ber om din kraft nu in i den här stunden. I Jesu namn, amen. Idag är söndagen för pingst och det är också söndagen i Kristi himmelfärdshelgen som ni förmodligen är medvetna om. Men det är inte Kristi himmelfärdsdag, för det var i torsdags. Så det är ju en lite speciell söndag som hamnar lite in emellan två väldigt speciella söndagar. När på Kristi himmelfärdsdag, när Jesus, när han lämnar och uppstiger till himmelen, och på pingst när den helige ande, den utlovade helige ande, utgjuts över lärjungarna, så kommer vi här då till en söndag när som hamnar lite i kläm mellan de här två stora dagarna. Och som också är i påsktiden, som är en fylld av stora söndagar egentligen. Men det är en tid, det här är en tid mellan de här två tillfällena då, som där vi får möta lärjungarna som vi läser om i apostlagärningarna i episteltexten. När de får vara i vakan, i väntan. De är lite inklämda också. Deras frälsare, deras mästare, han som uppstod, han som hade tagit sig från dem men som uppstod och som de har fått vara med i 40 dagar nu. Han har lämnat dem igen. Men han har lovat att hjälparen ska komma och att de ska vänta på honom. Och nu är det bara att vänta. De har inget annat att göra än att vänta. Och det är det de gör. Vi läser om att de... Det här är bara två verser. Men vi läser om att de sitter i det rummet där de brukar vara. De ber i enig bön tillsammans. Och väntar. Och de hittar på lite saker under tiden. Och får Guds ingivelse. Att vi behöver ju en som tar Judas plats. Och lite sådana här grejer. Men de får helt enkelt vänta. Så det är en säsong som väldigt tydligt har avslutats. Jesu jordeliv, Jesu tid här. Till kyrkans tid som ska komma. Den ska komma, men den har inte kommit. Och då är frågan, vad vill Gud med den tiden? Vad har Gud för dem i den tiden? Den är inte så jättelång för dem, det är 10 dagar. Men det vet de kanske inte när de sitter där. Och idag tänker jag att vi ska hålla till lite vid den gammaltestamentliga texten. Den som vi läste först, som handlar om Elia. Och det som jag tycker mig kunna se när man läser om Elia och det här sjoket. Vi läste ju även det här bara en liten del av texten. Men för att sätta in den i sin kontext så ser jag det som tre faser eller tre akter som man kan se det som. Och Elia, han är profet i Israel som då styrs av kung Ahab som är gift med drottning Isabel. Och de står för Baalstyrkan, för en avgudadyrkan som råder i Israel som är det värsta som har varit, om man säger, i bortvändhet hittills under Israels tid. Och där får Elia vara Herrens profet, Herrens tjänare, och han, det som det innebär för honom i den tiden då, det innebär att helt gå emot regimen, helt aldrig säga någonting positivt egentligen, utan bara vara emot dem. Och det, de tar ju inte emot det så bra, utan de vill ju hela tiden egentligen ha ihjäl honom. Men första akten handlar om att Elia, han stänger himlen på Herrens begäran i 3 år. Han säger det kommer inte regna på 3 år. Det kommer vara torka, svält under 3 år. Och det kan man ju tänka att det gör honom inte så populär bland folket heller. När han säger att nu kommer det inte regna för er här på 3 år på grund av den här Baalstyrkan. Så det har han haft med sig. Och Elia, han har levt och fått livnära sig på Guds försörjning. Han har varit i exil under den tiden och fått möta människor i andra länder och fått se hur även där svälten har varit, men Gud har försörjt igenom det. Och så kommer han tillbaka och det blir en stor konfrontation mellan Elia och Baals profeterna. Han samlar alla Baals profeter på ett berg i Israel och det blir en, vi ska inte gå in på detaljerna, men det blir en match, om man säger så, mellan vilken gud som är den verkliga guden som är störst och starkast och Gud, Herren, Israels gud, våran gud, segrar. Han visar att det är jag som är Gud. Så här får Elia, han står som liksom ja, hjälte, han triumferar, han är segraren. Och han dräper alla Baals profeterna. Och så det är på något sätt första fasen av den här, ja, av det som är Elias, det här som vi går igenom. Att han har stängt himlen och han har gjort upp med avgudadyrkan. Och det som händer i det är att drottning Isabel, som är den som framförallt står för avgudadyrkan där, som har kommit med det från sitt land, hon säger att precis som det har gått för Baals profeterna, så kommer det gå för dig. Och så kommer vi in i akt 2. För här kommer då, det här möter Elia. För Elia, han har segrat och han säger nu kommer regnet, nu kommer välsignelsen. För jag har gjort upp med avgudadyrkan. Regnet kommer. Och då kommer Isabels hot också. Att du kommer dö, precis som Baals profeterna har gjort. Vad händer då med Elia? Han flyr. Elia blir rädd. Han flyr från döden. Från Isabels hot. Han flyr in i ensamheten, in i öknen. Han och hans tjänare går till en stad i utkanten och där lämnar han sin tjänare och han går en dagsresa in i öknen. Och Elia, han gömmer sig, han sätter sig under en buske, en ginstbuske står det, och önskar sig döden. Elia flyr från döden men önskar sig döden. Och det här är lite speciellt. Men det är i rädsla för det som har hänt. Och det kan vara lite svårt att förstå egentligen. För att Elia har precis stått i Herrens seger och fått se hur Guds kraft har besegrat allt motstånd. Och sen så kommer hotet emot honom. Och han får den här backlashen. Och han lägger benen på ryggen och springer ut i öknen. Och tänker att nu är det kört. Och här tänker jag, det här kan få tala in i våran tid. För nu har vi levt i isolering på olika sätt i ett tag nu, ungefär 10 veckor eller så, ett sommarlov. Och hela den tiden så går vi med förhoppningen på olika sätt att det här ska förändra sig nu. Det här ska öppnas upp. Vi ska höra hur kurvorna går åt ett annat håll. Eller så där man lyssnar på nyheterna och tänker att nej, men nu måste vi väl ändå se någonting annat. Och så hör man hur det går bra för något annat land. Och så jämför vi med Sverige. Och så blir man ibland uppmuntrad och ibland inte uppmuntrad. Och så där. Och jag tänker att jag har pratat med så många som har sagt ungefär de här grejerna. Och jag har själv sagt det också, att ja, men snart måste det väl ändå öppnas. Eller framåt slutet på sommaren måste det väl ändå. Eller sådana här saker. Att vi sätter vårt hopp och vår förväntan till att det måste återgå till det normala inom ganska snar framtid ändå. Så är det väl. Och det finns den förväntan. Och så har vi hört någonting, som sagt då. Vi har hört något uttalande, vi har sett någon artikel, vi har sett någon statistik som har gett oss den förväntan på att ja, men nu är det på gång. Och så får vi någon backlash av att det är inte alls så. Så vi kanske känner igen oss i Elia som sitter under den här ginstbusken. Att vi gör ju faktiskt att vi flyr från döden. Och så sitter vi under busken där nu. Och så, jag säger inte att vi önskar oss döden. Men vi sitter där. Och en del kanske är ganska uppgivna. Och tänker att. Men jag trodde faktiskt. Att i början på juni så skulle jag ändå vara tillbaka till mitt normala liv. Men det verkar inte så. Jag trodde att i sommar skulle jag få resa som jag skulle kunna göra. Men det verkar inte som att jag ska kunna göra det. Och det här kanske främst är för sådana som har isolerat sig väldigt tydligt. Vilket inte är vi här idag då. Men kanske någon som lyssnar på inspelningen. Men vi har olika sätt att se på det. Men jag tänker att det kan vara olika saker som vi har mött i det här. Som också sitter under den busken. Men så kommer det en ängel till Elia och puttar på honom när han har somnat under den här busken. Och säger, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Och då undrar man, vad är det han ska göra då egentligen? Men Gud utmanar Elia att möta den här öknen, den ensamheten som han har hamnat i. För det som Elia, han får mat från Herren, där under ginstbusken, där du eller någon annan sitter, med vilken fråga den är som du har hamnat i, så säger Gud, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång. Och sen så får Elia gå 40 dagar och 40 nätter in i öknen. Han säger inte, ryck upp dig, gå tillbaka och konfrontera Isabel. Du vet ju att jag är den kraftigaste guden, som den enda guden som har någon makt överhuvudtaget. Du har ju sett det precis. Det är inte det Gud säger till Elia. Utan han leder honom att gå djupare in i öknen. 40 dagar in i öknen. Och det gör han utan att äta eller dricka då. Och så kommer han till Horebs berg, här som vi möter texten idag. Och Elia, han går in i en grotta. Och vad händer där? Jo, Gud kommer till Elia och säger, vad gör du här, Elia? Och Elia, han får börja spy ur sig det som han har burit på. När han har gått tillräckligt långt in i öknen så får han spy ur sig. Och den besvikelsen, den rädslan, det som han känner inför Herren. Den uppgivenheten som han har. Det får han komma med. Men han måste djupt in i öknen, dit som, så långt in som Herren vill att han ska gå. För att han ska komma till den platsen. Så Elia han börjar säga så här i dagens text. Ska vi se om jag hittar det här. Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Det här är vad han känner då liksom. Att nu har jag har till och med besegrat avgudade här profeterna. Jag har gjort allt detta liksom. Jag har ivrat för dig. Jag har stängt himlen på ditt mandat i 3 år och levt i exil, och så har jag kommit tillbaka och fått öppna himlen. Och nu så vill de fortfarande döda mig, trots att de har sett att du är Gud. Kung Ahab bekänner efter den händelsen att Herren är den enda guden. Så Elia får spy ut sig det. Men Herren han svarar inte på Elias besvikelse så som Elia kanske förväntar sig. Utan han säger att han ska kliva ut utanför grottan på klippan. Och så visar han sig själv för honom. Han visar vem han är. Han visar vem Herren är. Och så får vi läsa där om att Gud är inte i stormen. Han är inte i elden. Han är inte i jordbävningen. Utan han är i den stilla susningen. Och det är i den närvaron. När Elia har gått tillräckligt långt in i öknen i isoleringen, så kan man få möta Gud i den stilla susningen. Och det som händer då med Elia, det är att Gud kommer igen och säger: vad gör du här? Och Elia får ösa ur sig samma sak igen. Men då har han fått möta Gud, möta Guds tilltal, möta Guds närvaro. Och de här känslorna som han har, vi vet inte vad som händer i Elia, men någonting händer med honom. Och det är Guds närvaro som förvandlar en människa. Den närvaro som fullkomligt förändrar situationer. Och det här leder oss in i akt 3, eller sista fasen av det som jag tror är viktigt för den här berättelsen med Elia. Det är att Elia sänds tillbaka med ett nytt uppdrag. Han sänds in, han är fylld av möte med Gud, av tilltalet med Gud. Och nu sänds han tillbaka till Israel. Och det är inte, han sänds inte tillbaka i reaktion mot Isabel eller i rädsla för det som har varit. Eller så, utan han sänds tillbaka i det som vi har läst här. Så säger Herren till honom: gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det som händer är ju att han får komma och föra in en ny säsong i Israel, en ny tid, en ny fas. Elia har varit profeten för Israel som har stått i konflikt med avgudadyrkan, som har stått i konflikt med Isabel och Ahab och har fått fly in i öknen, och där har han fått möta allt det som finns i honom. Möta den besvikelsen, den kampen, den rädslan. Och så sänds han ut att göra det här. Och Jehu, som han ska smörja till kung i Israel. Jehu är den kungen som rensar ut Ahabs hus ur kungahuset. Och sen händer det saker efter det som inte är helt positiva. Men, Men det är inte det som är tanken, utan där startar en ny fas, en ny säsong som Gud sätter igång. Så han, och det som Isabel och Ahab stod för, som var stod för bortvändheten själv på något sätt, det får Jehu driva ut. Så Elia får sätta dem i funktion. Han får vara den som ska smörja Elisha till sin efterträdare. Och i historien där så börjar, det här är avrundningen på Elias tjänst. Men det är en förmering av hans tjänst också. Och det, så är det kanske för vissa av oss andra inte, men på något sätt så i sändningen så får han börja välsigna andra, och han får, Elisha står det om att han får den dubbla arvslotten av Elias smörjelse av hans ande. Och han, det får sätta igång en helt ny era av profetisk verksamhet, en helt ny profetisk smörjelse och riktning för Israel. Och hur Elisha förhåller sig till det. Och så är det så här att när vi läser om Elias fortsättning sen så är det att Elia, han dör inte. Elia blir upptagen i en vagn av eld till himlen. Och det är intressant att vi får läsa om det söndagen efter Kristi himmelfärd. Men det är också så här att Elia har ju flytt från döden ut i öknen. Han har flytt från dödshotet av Isabel. Och sen sänds han tillbaka. Och då möter han aldrig döden. Och jag tror att Gud, han under den här tiden, när vi på olika sätt hamnar ute i öknar för oss själva. Och vissa kanske tycker att våra öknar är väldigt, väldigt fyllda av saker. Men jag tror att Gud, han säger till oss på något sätt att vi måste gå djupare in i öknen för att möta det som finns för oss där. För att komma till det där Gud är i öknen och kunna faktiskt häva ur oss det som vi har. Att inte stanna i utkanten och tycka att okej, men här kom ängeln och klappade på axeln. Det var ju lite gött. Då har jag förstått poängen med att jag är här. Då kan jag sticka tillbaka in i allt som jag höll på med. Utan Elia, han flydde döden. Han kom och mötte Gud. Han mötte den levande guden. Och så drabbade döden inte honom överhuvudtaget. Han sänds till ett helt nytt uppdrag. Men jag tror inte att vi kommer möta Gud och så kommer vi inte dö. Men jag tror att det som du bär på, om det är besvikelse, om det är rädsla för någonting, det kan vara dålig självbild, kan vara självömkande, det kan vara så väldigt många olika saker, men det kan vara någonting som Gud har som han vill möta i den här tiden, i den här ökenperioden, och att han kallar dig djupare för att få möta det. Och jag tror att när han sänder dig sen in i nästa säsong att vara med och föra fram Guds rike på ett nytt sätt, så tror jag också att det här du är satt fri ifrån, det om han har fått möta och tala till dig, visa sig själv för dig, om du har gått in i öknen och fått ge det till Gud. För Herren vill sända dig. Han vill sända oss till en ny säsong. Och han vill använda oss för att föra in den. Och lärjungarna som vi läser om, de väntade. Och de väntade tills de hade fått en helig ande. Och sen hände det grejer. Och vi har fått en helig ande, så det är inte så att vi behöver vara helt pacificerade och bara tro att nu är det tid för oss att bara sitta och vänta på allting. Utan det här är också en tid för mission, en tid för agerande, en tid att nå människor som på sina sätt är isolerade. Men jag tror att det finns också en tid för oss att se vad är det Gud möter oss som församling. Vilken öken är vi i? Och vilken öken är vi i som individer? Och frågan är då, går vi hela vägen in i den öknen som Herren satt oss i? Och får höra det han vill säga till oss. För att möta honom och bli sända tillbaka igen med ny kraft, nytt uppdrag och ny vision och mandat. Så här, vi tackar dig för att du är samma Gud igår, idag och i evighet. Tack för att du är vår gode fader som har goda gåvor för oss. Och heligande, där du är, där är frihet. Och du vill ge oss av den friheten. Du vill inte att vi är satta fria från döden. Vi är satt oss fria från besvikelse, från allt som vill tynga oss, Herre. Och jag ber att det som gör det, att vi får faktiskt gå dit vi behöver gå för att möta det. Herre, beskydda oss från att stanna vid ginstbusken. Utan låt oss få gå hela vägen till Herrens berg. Låt oss få gå fram till din närvaro, dit som du leder oss. Så vi ärar dig, vi prisar dig. Kom nu helig ande och uppenbara vad det är du talar till oss, vad det är som du vill sätta oss fria från, vad det är du vill sända oss i. Jesus Kristus, vi ärar dig, vi prisar dig.